Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
The GMR Grand Prix at Indianapolis is away.
Great
start, Will Power. And look at this. Graham Rahal in the blue car. He touched Jack Harvey. That was tight, PT.
On a very hot day.
Wow, that's Oliver Askew. After qualifying in the Firestone Fast 6, trying to get consecutive top 10s, he has had a huge crash. Turn 14 coming onto the speedway.
That's where Ericsson crashed last year, so this is going to affect the strategy now.
Scott Dixon, the five-time series champ, has grabbed the lead and taken off. He is almost 5 seconds ahead of Graham Rahal. Scott Dixon is coming around the closing turns. What a beautiful drive. What great strategy. Three times a runner-up here on the Indy Road Course. Second no more. Scott Dixon wins the GMR Grand Prix at Indianapolis for the first time and makes it two wins to start the 2020 season.
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride all so long?
Det här är Indupodden avsnitt 28, Sveriges enda renodlade Indycar-podcast. Med mig den här veckan har jag Jakob Fredriksson som vanligt. Grej på semester, men med mig istället har vi Martin Lagus som är initiativtagare och administratör för Sveriges största Indycar fan community på Facebook, Indycar Sweden. Välkommen!
Stort tack!
Vad har vi? Ja, Gerge är ju på semester idag. Han lägger till sig med sådana saker. Jag vet inte, tänkte du ha någon semester i sommar, Martin?
Det blir semester i augusti, så hittills är det fullt ös på jobbet fortfarande faktiskt.
Ja, vad är du jobbar med?
Jag är om dagarna mellan 9 till 5 anställd med en ganska diffus titel, kanske på vissa, kallas agil coach. Så jag jobbar som teamcoach kan man säga på IT-bolag, ett IT-bolag som heter iSettle.
Ja, det känner jag igen.
Just det, tillverka betalningslösningar för näringsidkare.
Men sen ditt riktiga jobb, det är ju liksom ditt sidan av jobb, eller hur? Ditt huvudjobb är väl ändå att driva Sveriges två största race-communities på Facebook, F1 Sweden och IndyCar Sweden, eller hur?
Ja, men korrekt. Det är mitt kall och mitt primära uppdrag i livet är att finnas på internet, höll på att säga. Nej, men det är precis. F1 Sweden och IndyCar Sweden är det som tar tid. I vågor går det ju. Speciellt under racehelgerna. Så det är ju min roll tillsammans med två andra admins driver jag det. Niklas och Rickard Flodin som är mina kusiner.
Familjeföretag typ.
Ja, men exakt. Det är ju lite så. Jag kan dra lite kort. Vi startade med F1 Sweden. Åren blir 2017 om jag har allting i huvudet korrekt. Och satte igång med IndyCar Sweden så fort Marcus gick ut med att han skulle gå över till IndyCar. Så vi startade upp det. Men har vuxit nu till 11 000 plus. Så vi är superglada att det är sånt stort fokus och så stor community online också.
Nu är ni under 11 000 nu. Jag tror att det tog inte många veckor eller månader innan ni var 8 000. Det gick ju så otroligt snabbt där i början. Det var verkligen imponerande. Och för vår del, Indypoddens del, så var ju faktiskt IndyCar Sweden en av indirekt, utan att ni kanske visste om det, en av motorerna bakom idén om att vi faktiskt hade att det faktiskt fanns ett stort intresse bakom IndyCar så att vi hade lite underlag för att starta den här podden också. Så att vi ber dem få tacka för det.
Ja, men det är väl vi som ska tacka också för att det här. Vi är ju inte ensamma på något sätt. Vi är så glada att det sker initiativ runt omkring som IndyCar-podden och liknande initiativ. Så att, ja, tack tillbaka.
Hur upplever du som är administratör på den? Alltså, hur upplever du kunskapen och intresset och hur det har utvecklats där sedan ni startade IndyCar Sweden? Tonaliteten vet jag att ni liksom jobbar stenhårt med inom admins, liksom att ni vill liksom hålla rent en trevlig och bra ton, vilket är ju och är otroligt bra att ni tar det på allvar. Så hur upplever du kunskapen och hur insatta folk är överlag?
Det är en superbra fråga. Jag skulle vilja säga att alltså, jag tror vi har majoriteten i gruppen. En grov uppskattning är någonstans 90-80% av våra medlemmar är sådana som vill vara med i periferin och titta på, ungefär följa headlines, alltså rubriken av vad som händer med våra svenska förare. Så jag tror majoriteten av våra medlemmar är de som vill vara med och titta på vilka stora inlägg kommer och vad händer ungefär, vilka stora nyheter och vart kommer Marcus och Felix. Men generellt sett i kunskapsnivån har ju absolut ökat. Det finns ju folk som är mer engagerade. Vi kan titta på siffrorna också som pekar på att vi har runt 7000 aktiva användare per dag, om jag minns rätt. Och en aktiv användare räknas så som en person som har fått ett inlägg visat för sig i sin feed eller liknande. Så att vi har ganska mycket aktiva användare, och det betyder att kunskapen ökar långsamt. Men jag tror att vi har ungefär en skara som är någonstans mellan 10-8% som är insatta och vill lära sig reglerna och haka på och tittar. Så jag skulle säga att någonstans runt 1000-2000 pers är aktiva och kommenterar och likar och följer med. Och det gör ju att kunskapen ökar, såklart. Så har vi de som är, och vi är lite till för att faktiskt liksom sprida kunskapen om sporten och serien. Och vi försöker, det gör vi också, vi försöker tänka på det när vi tillåter och godkänner inläggen. Att inläggen ska vara lite inriktade så att nya personer som inte kan någonting om sporten kan läsa det och förstå och lära sig. Och vi har också, jag tror en av huvudreglerna är också att vi ska försöka att man ska försöka ta ansvar som medlem och svara på kommentarer så att man kan bidra till kunskapen, att den växer inom sporten. Så att det är för oss superviktigt att man, alltså en av våra målgrupper, det är ju de som inte kan någonting om sporten, och vi vill verkligen värna om de människorna som knappt vet vad en gul flagga är och oj, hur måste man byta däck och tankar om också och på den nivån, så att vi får fler människor som tycker sporten är kul på långsiktig nivå och på djup nivå. Så det är superviktigt. Och sen så jobbar vi supermycket med kulturen. Det är någonting som jag lite kan i mitt vardagliga yrke också se att man kan sno lite idéer från. Men också supermycket med att ha en, vad ska man säga, om man får säga generiskt begrepp för kulturen, att det ska vara städad. Och det händer ju mycket generellt sett i motorsport nu, tycker jag. Man ser det på F1 och IndyCar och överallt, att man har ganska starka ställningstagande etiskt. Och där vill ju vi vara med och nästan gå i framkant och säga till när det känns konstigt och inte ha en tonalitet som är nedvärderande, och där lägger vi ungefär 90% av vårt jobb som admins. Och det, jag brinner jättemycket för det, att ha en sport som tillåter alla kön, alla bakgrunder, och alla ska känna sig välkomnande. Och att de ska kunna, det är viktigast för mig personligen, och jag tror för alla admins också, att man ska kunna scrolla runt i gruppen och titta fast om de här är kul. Och man ska kunna läsa på kommentarer och känna att det här känns som ett gäng som håller sig till sak och verkligen är nördiga, och bara av att titta i gruppen och, och läsa massa kommentarer så har jag kul och tycker roligt och ja, vara en liten ghoster som man kallar.
Ja, men all heder åt er, för det, jag tycker ni håller på en riktigt bra nivå, och man märker att det, ni har koll på läget, och det blir också så att det kan ju gå till överdrift, men också att man blir, att det städas för mycket och administreras alldeles för mycket och så, men ni har hittat en bra balans där när ni, folk kan uttrycka sig, men det är ju väldigt noga att man uttrycker sig på rätt sätt, så att jag tycker det är bra att ni uppfostrar oss ouppfostrade in racing fans. Men alltså, följer ni inte IndyCar Sweden på Facebook, så passa på att göra det, för det är en perfekt inkörsport till sporten och även att kunna ta del av de senaste nyheterna, för det är många aktiva där. Så, men ska vi har ju haft racevecka.
Ja.
Ska vi kasta oss in i det kanske?
Äntligen högsommar. Indianapolis, Road Course, GMR Grand Prix, första doubleheaden med NASCAR Cup-serien någonsin i amerikansk motorsporthistoria. Så kollar ni på precis allting?
Jag kollade faktiskt, personligen så kollade jag inte på NASCAR, jag hann faktiskt inte med det. Men allt det andra så var ju såklart väl insyltad i. Men du satt hela helgen eller, antar jag?
Jag skippade Xfinity-loppet. Men jag kollade faktiskt på kupploppet. Det tog slut 3:30 i morse, tror jag, eller sånt där. Så nästan lite jetlaggad. Jag tror jag vaknade 12:00 idag. Men det var rätt bra lopp det med. Jag är inte så jätteinsatt i NASCAR nu längre. Inte som när man var 15-16 riktigt. Så det är inte jättemånga namn jag känner igen längre. Men till slutet av loppet så var fight mellan Denny Hamlin, Kevin Harvick och Matt Kenseth. Och det är ju några som har hållit på i snart 20 år, alla tre. Och Hamlin sköt fram hjulet in i kurva 1, en jättekrasch verkligen. Men han lyckades ta sig ur bilen och sen var det Kevin Harvick som vann NASCAR-loppet. Men IndyCar är det här för att snacka igenom lite mer i detalj då. Tyckte ni att det var ett bra lopp för att börja med?
Personligen tycker jag var superbra. Speciellt uppslutningen när man fick följa Marcus klättra hela tiden. Så jag tycker det var härlig.
Mm. Det var ett kul race, ett intressant race. Där, men jag tror att just att anledningen till att det blev sådana omkastningar, det var just på grund av Oliver Askews krasch där, vilket kastade om det i toppen, inte minst. Men jag tycker så grymt imponerad av Scott Dixon. Ja. Det är helt galet. Hur gör mannen? Hur gör Khan?
Ja, han hade mest flyt av alla. Men
varför? Han har ju alltid flyt.
Ja, det är det som är grejen. Liksom, ju bättre man arbetar, desto mer flyt har man såklart. Så ja.
Jag tränade upp min tur, så att säga.
Ja, precis. Igen så bara får han det att verka så himla enkelt.
Jag vet inte om ni lyssnar på Sommar i P1 någonting.
Ja.
Lyssnade på senaste avsnittet med Robin Söderling från igår, tror jag det var. Tennisspelaren, Robin Söderling.
Det har jag missat.
Nej, men han sa det att han hade ju, började just för att dra en parallell, så jag tror det är väldigt applicerbar på just en sån som Scott Dixon. Det var ju så att Robin hade ju, vi gick ju spikrat upp för honom tills han blev liksom, han kom upp in på seniortouren och det började bra, och sen så började han ju förlora. Och han kunde spela riktigt bra på träning, men så fort han liksom spelade match så kunde han möta en mycket sämre rankad spelare, så fick han stryk. Och han tränade ju med Roger Federer ganska mycket och även Rafael Nadal liksom, och kunde matcha dem på träning. Så det var efter någon match han hade åkt ut mot någon sämre spelare, så han hade skåpet bredvid Roger Federer. Och Roger hade vunnit sin match då. Så sa Robin sagt så här liksom, lite uppgivet, att hur kan du spela så bra hela tiden liksom? Och vinna då. Så sa Roger då att nej, men jag spelar inte bra alltid. Jag spelar nästan aldrig bra sen. Men han ser till, alltså han spelar rätt, alltså vinna rätt bollar, han ser till att vinna matcherna ändå liksom, så man måste inte spela bäst, utan man måste vinna matcherna, det är det som är grejen liksom. Och jag tror att det är en sån grej som är Scott Dixon, att tar man hans helg som helhet så fick de inte riktigt till kvalet. Han startar från, ja, 50 startled var det väl, va? Någonting sånt. Och, men ändå så ser han till att vara precis rätt snabb precis när det, till, när det liksom läge är, och kan se, ut, se till att göra omkörningar och sätta in stötarna precis på rätt ställe. Och då, han gör det som krävs för att vinna, vinna race, och det är det som han är ju liksom Indycar svar på Roger Federer. Liksom. Det finns ju ingen som har dominerat så länge som han har gjort. Det var en lång utläggning, men en väldigt tydlig parallell mellan två storheter, tycker jag.
Jo, det tycker jag med.
Men ska vi ta bara sammanfatta kval lite snabbt? Vi hade ju Will Power på pole position där, och så Jack Harvey, som visade ju liksom, precis som förra året, att det här är ju en favoritbana för honom. Och så Colton Herta och så Graham Rahal kompletterade då de här två första startleden. Och så Oliver Askew, som för först på första gången tog sig liksom till Fast Six. Och där var det grymt imponerande, tycker jag.
Ja, kvalet var ju en lite udda historia. Harvey överraskade mig väldigt mycket, men det är kul att Askew på en gång känner sig så pass trygg i det här sällskapet. Nu så, det här var ju hans karriärs typ första krasch. Han liksom under sina juniorår så kraschade han ju, eller han bröt två lopp på tre år eller något sånt här. Så lite tråkigt att det slutade som det gjorde. Men han visar ju att han verkligen hör hemma, och att McLaren har gjort rätt i att satsa så mycket på honom.
Kraschen Askew, samma kurva, samma team, är det samma stötdämpare som Marcus i fjol. Det är lite kul att spekulera om kring varför det blev så då.
Ja, det är en bra iakttagelse.
Jag har faktiskt inte tänkt på det med att jag har samma team också. Jag tänkte mest bara att vara på samma situation och samma, samma typ av släpp som man fick där. Men ja, men det kan ju... Det är ju...
Ja, och om jag har rätt, jag har kollat på den här några gånger, så är det precis när han lägger i högsta växeln, jag tror det är högsta eller näst högsta växeln, då får han baksläpp på bakvagnen, ser ut som. Mm. Och för mig talar det för att man har något slags problem då, eller oinställda, alltså du kan inte hantera kraftöverföringen från motorn ner i backen. Så du får ja, du får spinner bakhjulen helt enkelt. Så jag undrar om det beror på stötdämpare eller vad det kan bero på. Men det är lite intressant att det är samma team. Nu råkar vara svenska förare. Jag klassar Oliver som lite svensk, som svensk. Och antagligen samma stötdämpare. Så jag tycker bara lite, är det en coincidence? Så är det en sammanträffning, eller är det faktiskt någonting som talar för att det är en liten inställning som behövs göras där.
Sen kan man ju också se det som, hur är det med just coachingen gentemot förarna, som ändå, Marcus var rookie förra året och Oliver är rookie i år. Och hur går radiotrafiken, hur förmedlas liksom däcktemperatur och bilens liksom, datan till föraren under loppet och så, för det... Det kan ju vara många faktorer där som påverkar, men det är en väldigt intressant iakttagelse, och det vi får väl se här. Det var, ser du till Olivers pace dock över hela racet. Han hade ju lite svårt, han tappade ju några positioner under själva loppet då. Men han visar ju verkligen att han har fart under kvalet, och vilket var ju någonting som McLaren saknade förra året, kan man ju säga. Mm-hmm. Det verkar som att det har de ju fått bukt med på i alla fall.
Det verkar som att stallet är på ungefär samma nivå som förra året rent pacemässigt. Nu har de två yngre förare. Förra året hade de Hinchcliffe och Eriksson. Så det kanske är så att det är stallet som ja, begränsar förarna lite. Pat O'Ward kom åtta nu på Indy. Kvalade trettonde, vilket är precis i mitten av fältet. Medan Askew snabb på kvalet, men gjorde den här kusligt lika kraschen då.
Ja. Det skulle vara jättekul att snacka med en tekniker eller racingkoordinator och höra om man brukar ha hårdare eller styvare chassi när man har en rookieförare på den banan. Om det innebär att man får mer kraft ner i backen. Eller, ja, det skulle vara superkul att veta detaljerna kring inställningarna på bilen jämfört med inställningen på bilen i Marcus befintliga Husky-bilen.
Mm. Det har vi ju, vi får gräva lite där, tycker jag.
Absolut.
Tar vi med oss, får vi se om vi hittar något. Jag tror att vi har en framtida mästare där i Oliver, för att jag tror att för oss svenskar kommer bli mer och mer tydligt att han är ett mästarmaterial inom några år här. Han har både redan den mognaden, och sen kommer ju komma till det som Martin, du var inne på förut med hans krasch där. Precis, väldigt likt den som hände med Marcus förra året faktiskt. Och så. Men vad säger vi om Ganassi då? För det såg väldigt bra ut på träningarna nämligen. Och jag funderar på vad som hände sen under kvalet. Att det kändes som att först då när Marcus åkte ur sin dom, det var ju en minsta möjliga marginal. Jag tänkte på just med Marcus start, är det kvalgrupp där? Det var alltså fyra av dem i toppen där som gick vidare från Marcus kvalgrupp. De fyra, alltså fyra av dem av de sex var sen i fast six, så att det var en tuff kvalgrupp. Och sen då när dessutom då både Scott och Felix åkte ur sen då i fast 12, så kändes det som att Chip Ganassi saknade lite den där toppfarten för just att kvala starkt den här helgen. Och det är ju, jag vet inte vad du tror Jakob, men är det ett orosmoment för dig, eller tror du bara det var en missräkning för den här helgen?
Orosmoment. Precis som det är Dixons signum att racea bra, så är det ju Penskes signum att kvala bättre. Nu var det Will Power som tog, vad var det, 57 pole position i karriären. Han är näst värst i det efter Mario Andretti. Om vi snackar starten då av loppet. Felix gjorde ju en rätt dålig start. Vad tänkte ni när ni såg det? För det är det som är problemet då när kvalet inte gick så jättebra. Att man hamnar i det stökiga mittfältet. Så det är väl det som är orosmomentet för framtiden då. Ifall de inte kan kvala lika bra som Penske-bilarna. Att man fortsätter hamna i lite jobbiga situationer de första varven. Så vad tänkte ni under loppets allra första varv då?
Alltså, jag blev lite besviken där också. För att Felix hamnade i oråd i mittfältsgröten. Det är inte kul att ta sig därifrån på något sätt. Han har ju inte den aspekten. Som jag klassar Felix, kommer säkert få andra åsikter emot mig. Jag klassar Felix som en stintförare. Att han är supersnabb på att hoppa in och banka till varvet. Och att vara mittfältsförare där, då har du så mycket andra punkter du måste tänka på runt omkring dig. Så det blir inte så kul start för Felix, tror jag.
Alla förare kan komma in fel i ett race, och det kändes som att han kom in fel. Det var helt enkelt en sån dag för honom, för det såg ju väldigt konstigt ut. Jag har liksom inte riktigt fått ordning på just den aspekten, vad det var som hände där. Men det känns som att han handlade i orytt i början, vilket satte ju käppar i hjulet för honom. Och han var ju nere. Först tänkte jag att det var Marcus som hade tagit sig upp i fältet, men det var ju faktiskt Felix som hade tappat flera positioner, för att de var ju bredvid varandra sen, eller före och efter varandra, precis. Men jag tror helt enkelt att just det, om man isolerar händelsen som hände i helgen, så var det att han tappade rytmen helt enkelt. Och att det satte käppar i hjulet för hela racet. Sen tar vi depåstoppet där. Martin, fick du en uppfattning om vad det var som hände där? Det var lite otydligt med liksom förklaringen i pressreleasen efteråt där, vad det var som hände egentligen.
Ja, alltså den tekniska orsaken vet jag inte. Men det är ju samma uppfattning som dig, att man har hört X och Y från olika aktörer. Och jag funderar på om det är ett misstag från en human factor-misstag någonstans ifrån, som man inte riktigt vill, jag vet inte, förklara. Ingen aning faktiskt. Men jag vet inte, sen vet jag inte om det är tankning eller däcken, eller ingen aning faktiskt.
Jag fick ju uppfattningen om att man såg aldrig Felix depåstopp under sändning så, men att det var helt enkelt en misstajmat, att det var i förhållande till vad som hände sen med kraschen där, att det blev han gick ju depå precis i den sekvensen, så har jag förstått det som, och att det var det på något sätt som sabbade. Men det var inte varit helt klart som sagt. Men sen får man, det som man får ta med sig tycker jag ändå, det är att det var bara för Felix att släppa den här helgen, men han jobbade sig faktiskt upp sen från 19-20 plats upp till 15. Och så avancerade, bilen hade ju fart, och jag tror att det kändes som att han ändå kunde jobba sig upp i fältet till en ja, det var ju inte förväntat då. Det var ju sämre än vad vi hade hoppats på då, men en 15:e plats är ändå en 15:e plats. Det kunde ju varit 24:e också. Så jag tycker ändå, jag tror han får vara nöjd med avslutningen ändå. Vad tycker ni om det som någon som imponerade väldigt stort i hela helgen tycker jag, det var ju Jack Carvey som visade fart förra året. Ännu mer speed i år helt enkelt, och var ju med där. Det var ju Will Power och Jack Harvey som var där i toppen, men då, ja, vi kan väl ta en sån som Scott Dixon och Graham Rahal Temple som gynnades av den här av Olivers krasch, så var det ju blivit precis tvärtom för de som låg i toppen då, som fick hamnade ju betydligt längre bak sen, just för att de inte hade hunnit vara gå i depå.
Och då var ju Harvey verkligen maximal otur, och det var riktigt tråkigt att han inte kunde få visa vilken pace han också hade. Han var ju med och skulle ju slåss om en podium och istället blev en 17:e plats. Men jag tycker han är en liten frisk fläkt ändå, för att han är någon som har varit i bakgrunden i ett antal år ändå, kört bara ett handfull lopp varje år. Men nu kör han ju hela säsongen och visar att han är snabb och är att räkna med i det här halvnya stallet i IndyCar. Meyer Shank som har drivit sportvagnsstall väldigt länge innan. Så det är så här, ja, att dansen är den gulflaggen, den skakar om loppet på lite fel sätt tycker jag. Jag hade sett fram emot att få se loppet utvecklas lite mer naturligt än att ha den där tråkiga gulflaggen.
Säkert man får sagt så här, och för att man kan ju vända på det också, så här, ur svensk synvinkel, vilket svenska synvinkeln gillar ju vi här på Indiepodden, eller hur? Så var det ju faktiskt, det blev ju faktiskt Marcus räddning ändå.
Lite grann, ja, faktiskt, i och för sig.
Ska vi ta den? För vi kan ju leda in i den. Marcus gjorde ju ett, som sagt, han kvalade på 14:e och jobbade sig successivt uppåt i fältet och visade ju vilken stark, vilken bra racecraft han har. Och just lite likt Scott kanske, så sätter in de snabba varven när det krävs, och han överlag. Men sen så blev det ytterligare då ett, precis då innan den här gulflaggen så gick han ju det på, och då blev det ju problem med tankningen igen. Och jag tänkte, hela mitt hjärta sjönk genom golvet. Hur tänkte, vad tänkte ni när han blev stående?
Inte igen, tänkte jag.
Ja, det är verkligen så. Och jag, det som jag blev lite nyfiken på, det var ju sen att han, ja, nu räddades ju liksom, han räddades ju av gulflaggen då, men jag var lite nyfiken på, alltså, vart kunde det ha slutat om han inte hade haft problem där? För det var ju, så jag skickade faktiskt ett sms till Marcus igår och frågade lite om hur, om de hade, alltså, hur många som sekunder han uppskattade att de hade tappat i depån. Han hade inte sett någon data på det, men han uppskattade att han förlorade upp emot 10 sekunder ungefär. Och så för att kunna ta sig uppåt igen så blev han tvungen att använda mycket push to pass. Så när han väl kom ikapp VK och Colton Herta så hade han inte tillräckligt med push to pass kvar för att kunna ta sig förbi. Sett då till att han låg före Simon Pagenaud innan problemet i depån och att Graham Rahal var tvungen att spara bränsle för att klara sin tvåstoppare, så bekräftade Marcus att det mycket väl kunde bli åtminstone en podiumplats i lördags. Men oavsett vilket var jag i alla fall väldigt nöjd med racet, och det är bara att skriva under på det tycker jag.
Absolut, en 6:e plats är ju absolut inte dåligt under några omständigheter. Så det är bra att han har momentum ändå. Ett bra resultat, stabila poäng efter det tråkiga i Texas. Så det ser lovande ut för resten av säsongen.
Ja, alltså det är superkul. Man såg de här sidorna av Marcus som man så att säga vill se eller har sett stundtals hela tiden. Sen tittade jag igen på hans omkörning av Felix i andra tredje kurvan, och då ser man igen de här aggressiva liksom, här finns jag och nu kommer jag, och det är superkul att se. Sen så den här, sen går ju att räkna ut rent matematiskt hur många varv till hade man behövt på slutet för att han skulle hamna på podiet med befintlig data, eller med om man fortsätter att räkna varvtiderna så att säga. Så det hade varit superkul att bara räkna ut, och sen så jämför man det hur mycket sekunder man har tappat i depån Och så hade man kunnat kolla på rent hypotetiskt vad är alternativt outcome. Men det är så kul att se att han sista varven sätter också, om jag minns rätt, de snabbaste varvtiderna på hela racet. Så det är bara att tala för att han är en sån förare som är, som jag brukar säga, sprintförare. När man ser att när han har ett momentum så är han snabbast på banan. Och det hans möjligheter att känna av däcken och spara på däcken är ju super fina. Så att jag tror och hoppas att hans tid i serien kommer komma nu, att his time to shine i år.
Ja, och för att säga det också, att de hade ju en alternativ däckstrategi, Ganassi-bilarna. Alla tre startade väl på svarta, hårdare däcken.
Precis.
Så då kunde de också sprinta sen senare i loppet. Särskilt Dixon gynnades ju av det. Efter gulflaggen så hade han ju färska röda däck, behövde inte spara bränsle, medan Graham Rahal, som då ledde, hans strategi gick ut på att spara bränsle och han hade gamla hårda däck. Så att Rahal blev ju en munsbit för Dixon. Men jag tror att Marcus också gynnades av just den strategi, att han kunde sprinta när andra hade varit i depån, lite alternativ strategi. Och just det här momentum, han känns ofta som en sån som kör på självförtroendet. Det såg man i Detroit när han, förra året, när han helt plötsligt hamnade på en andra plats och höll sig kvar där. Det var ju lite otippat trots allt för ett år sedan. Och ja, jag tror att så länge det släpper, nu släpper det. Ja, precis. It's time to shine.
Mm. Ja, det jag sett ser fram emot här nu, vilket hoppningsvis kan ske, det är att man har ju inte varit bortskämd med att Marcus har fått medgång i flera race i rad. Det har ju varit precis. Mycket så att han har gjort en riktigt stark insats och sen så har det hänt någonting, liksom, antingen om det är ett eget misstag, men oftast kanske att det varit andra omständigheter också som har ställt till det för honom. Vilket gör att man skulle ju vilja, som fan då, som har följt honom i många år, att man vill ju sen, man kan inte... Alltså just hitta det här lugnet, inte bara för ens egen skull utan för hans skull också. För jag tror att han, som han sa i intervjun i förra veckan här i Indiepodden, att just att han är en tänkare. Han analyserar och liksom går tillbaka på data och titta och tänka och utvärdera och så. Och kan han hitta den här, om han nu har hittat den här känslan i kroppen och på något sätt kunna få spinna vidare på den med gott självförtroende framöver. Alltså, han ligger ju på tionde plats i mästerskapet och återigen och efter två race, hade han inte fått problem förra veckan, om så här, det är sport i sport liksom, men då hade han ju varit, låt oss säga att han hade slutat 7, 8, 9 i Texas, och så hade han, låt oss säga, okej, men han blivit 6 eller 5 nu igår då, om man bara tänker snålt så då hade han ju varit topp 5, för det är ju väldigt tajt i toppen nu, så att han har ju verkligen, jag tycker han har haft en stark inledning i Chip Ganassi här nu, jag tror att det kommer peka uppåt.
Superkul. Det är en naiv jämförelse, en naivt sätt att omsätta analysen. Men det känns som Felix hade ett litet Marcus-race i helgen och Marcus hade ett Felix-race. Det föll lite mot att Marcus prestation var lite som Felix. Alltså det blev lite fel, men det föll rätt ut ändå. Mm. Men sen är det ju som i alla sporter, ett enda misstag på ett enda ställe så har du en dominoeffekt och du har konsekvenser av det. Så att hade man inte gjort något misstag i Marcus team eller hos Marcus, så hade vi säkert, jag hoppas att det är en tidsfråga när han är på pallen.
Vi är denna vecka sponsrade av StefanJohansson.art och han är som sagt inte bara liksom före detta gud höll jag på att säga, men han är ju en racinggud, mitt levande racing ängel. Nej, det är också fel, vad ska man säga, Jakob? Legend,
ja,
allmänt så, men det är, alltså, han är ju liksom inne i sitt livet 2.0 här nu, där han har omfamnat konsten. Och han liksom jobbar som konstnär nu för tiden helt enkelt med ateljé i Los Angeles. Och det är ju så att hans tavlor finns ju att köpa på stefanjohansson.art. Men han har ju också även satt konsten på andra produkter, bland annat jackor och skateboarddäcks. Och nu senast ansiktsmasker, som är ju alldeles ett nödvändigt ont nu här så här i coronatider.
Mm. Och de här ansiktsmaskerna, om man köper en så donerar han också en till välgörenheter i Los Angeles. Och sen så har det extra paket, man kan få 4 masker för betydligt lägre pris än man skulle köpa individuella. Så om man köper 4 ansiktsmasker så hjälper man också hemlösa i Los Angeles att kunna också få de här ansiktsmaskerna då.
Ja, precis. Så en mask kostar $30 och då ger de Stefan en till hemlösa i Los Angeles. Så köper du 4 masker för $65, alltså då är det ju betydligt bättre deal. Då köper du själva verket 8 masker, då 4 liksom skänks då. Så att det är ju både för en god sak och bra för dig också som vill hålla dig ifrån basilusker så här i coronatider. För det är ju, även om vi inte har masktvång i Sverige, så när du är ute och reser så kommer du ganska lång tid framöver behöva en mask. Och varför inte då, som sagt, gör det med stil, men snygg, återanvändningsbar, så tvättbar mask med Stefans konst på liksom. Så har man ett litet fashion statement mitt i all bedrövelse. Men det är också en tävling här, eller hur? För de vill ju även, Stefan, om ni signar upp er på Stefan Johanssons nyhetsbrev, vad händer då, Jakob?
Då är man med i en utlottning av ett presentkort på $150 som man kan använda då i Stefan Johanssons webbutik, stefanjohansson.art. Sista dagen att kunna ta del av det här är 17 juli, så vänta inte för länge. Men det är jätteenkelt, bara signa upp för nyhetsbrevet och då kan du vinna $150.
Så tack till stefanjohansson.art.
Ja, kära Indiepodden-lyssnare, som ni vet så har vi ju kört en tävling inför loppet som avgjordes i helgen, en Husky-tävling där första priset var en hel låda med Husky chokladdrycker. Hög tid att avslöja vinnaren i den tävlingen. Men först, innan vi gör det, så tänkte jag berätta att vi fortsätter med den här tävlingen även inför veckans tävlingar på Road America. Så vi fortsätter Husky-tävlingen inför helgen som kommer. Och då vi fortsätter såklart med Marcus Eriksson-tema. Till helgen är det nämligen 2 lopp som ska avgöras, ett på lördagen och ett på söndagen. Och vi har tänkt att veckans Husky-tävling går ut på att ni kära lyssnare ska helt enkelt gissa hur det kommer gå för Marcus i bägge de här tävlingarna. Det gäller alltså att gissa Marcus Erikssons slutresultat i bägge de här loppen. Både det som körs på lördagen och det som kommer köras på söndagen i Road America. Tänk på det när ni gissar att även om han skulle bryta tävlingen och inte komma i mål, så kommer Marcus få en slutplacering i den officiella resultatlistan. Inför den gångna helgens tävlingar så var det någon som missade lite där och gissade i helt enkelt att Marcus inte skulle komma i mål. Men även om det vore så olyckligt så kommer han ju få en slutplacering i den officiella slutresultatlistan, och det är den som räknas så att säga för den här tävlingen. Så inför helgens Road America race vill vi att ni gissar Marcus slutplacering och skickar era gissningar till podcast@indiepodden.se. Vinnaren får, precis som i förra veckans tävling, en låda med Husky Chocolate-drycker. Marcus huvudsponsor står bakom även den här tävlingen. Nu till förra veckans vinnare. Vi körde nämligen den här tävlingen inför loppet som avgjordes i helgen, Indianapolis Grand Prix. Och då var tävlingen lite annorlunda. Då skulle man både gissa hur Marcus Ericsson skulle kvala och hur han skulle klara sig i racet. Och så skulle vi väga samman de här två gissningarna och den som hamnade närmast skulle vinna första priset. Och som vi vet så slutade ju Marcus åtta i tävlingen och det gjorde han inte alls. Han slutade sexa i själva loppet och kvalade på 14:e plats. Och den som sammantaget kom närmast med en gissning med sina gissningar var en kille som heter Oliver Silva. Stort grattis till dig, Oliver. Du gissade att Marcus skulle kvala 12:a och sluta på 8:e plats i tävlingen. Och därmed har du sammantaget var du den som kom närmast med din gissning. Stort grattis, Oliver. Det kommer en låda med Husky chokladdrycker på posten till dig.
Om vi tittar på resten av fältet då, Dixon har ju vunnit 2 lopp redan. Oj. Så han har ju ganska stort försprång i mästerskapet redan. 29 poäng till Simon Pagenaud. Newgarden, 3 mästerskapet. Och sen har vi Colton Herta, Graham Rahal, Zach Veach, Connor Daly, Pato O'Ward och Ryan Hunter-Reay som alla lägger då före Marcus Ericsson som är 10 mästerskapet. Vi snackade ju lite efter förra loppet att vi ska dela ut olika stjärnor till förare eller stall som vi tycker har gjort extra bra det här loppet. Om vi tittar på hela fältet, vem var det som överraskade er som ni kanske inte hade tänkt på innan?
Jag blev lite imponerad av Graham Rahal. Jag tycker det är ändå stabilt att leverera en andra plats, andra race. Jämfört med första racet placeras 17:e. Jag tyckte det var lite coolt att se att han har aggressivitet.
Han hade ju den här tvåstoppsstrategin som utan gulflaggen så tror jag att det hade kunnat gå ännu bättre för honom. Då var det ju han och innan gulflaggen var ju Rahal och Will Power som det verkade stå emellan. Men ja, Rahal-stallet hade ju en rätt bra helg på gång också. Spencer Pigot var ju med i topp 5, men fick nog form av motorproblem och sen rasade ner till 24:e plats. Men ja, okej. Okay. Ja, Rahal är sån som också kör mycket på humör och på självförtroende. Efter sådana här lopp så tänker jag lite grann, varför gör han inte så här hela tiden? För då kan han ju vara med och slåss om mästerskap igen. Det var ett tag sedan han vann ett lopp senare, men tror du att han kommer kunna konkurrera nu i helgen på Road America till exempel, Martin?
Ja, oh, supersvårt. Jag mer hoppas på det än tror det, om vi säger så då.
Okej, okay. Ja, jo. Det är lite ojämnt stall. Ibland så kan Rahal verkligen dominera som gjorde på Barber förra året när Sato vann och sen så bara försvinner de i 5 lopp.
Precis.
Ronny, har du någon särskild som du vill peka ut?
Alltså jag hade också Graham Rahal.
Ja.
Tusan också, då får vi tänka ut någonting annat. Nej, men saken är att för det första så tänkte jag efter kvalet där Oliver var ju i topp 6 där liksom. Han var ju även liksom snabb på träning och så tänkte jag att men han kommer nog bli min stjärna. Och sen så glad i alla fall att det gick så pass bra, för det var en ganska rejäl smäll han åkte på där i sista kurvan. Och som sagt, samma väldigt, väldigt likt det som hände med Marcus året innan. Så att där var han var i mina stjärntankar ganska länge där. Men jag tror att jag måste säga Rhinus VK sett till helgen i stort. Som blev 5:a. Han kvalade ju lite längre ner i fältet, men gjorde ju en, just att tänka på att han är rookie och gjorde en så himla stark insats i racet. Så det får bli min stjärna.
Ja, vilken comeback från katastrofen i Texas. Vi skrev ju inte av honom helt, för vi fattade ju kontextet där. Men det måste ha varit ett par svåra veckor som Vika gick igenom efter det loppet. Men nu så en 5:e plats, det är ju sensation nästan. För Carpenter Racing är ju inte ett stall som brukar vara med på road courses så högt upp. Det var när Joseph Newgarden körde för dem som de vann ett lopp på en road course senast. Så det är ju 4-5 år sedan nu. Så, jo, jag hoppas det blir en Dutch invasion också till
verkligen. Om vi jämför rookies då, Askew och Vike, så har vi lite mer förväntningar på Askews. Askews track record visar på att han ska vara en fighter upp i toppen. Så det är super, det är bra kort där att säga Vike, speciellt med tanke på att han är rookie.
Och vilken är din stjärna då, Jakob? Eller har vi snott dina två här nu?
Nej, jag nämnde det lite grann med Spencer Pigot. Han gjorde några riktigt snygga omkörningar i början av loppet. Tråkigt att han inte kunde fullfölja loppet. Han bröt med ett handfull varv kvar med, efter det motorproblemet som hämmade hans fart. Men jag vet inte om jag ska säga honom ändå. Han kör ju inte hela säsongen, han kommer inte vara på plats på Road America till exempel.
Men jag tycker det är så att det är det som inte är speciellt med IndyCar, just att omständigheterna kan göra att bara genom en gul flagg på fel ställe så kan det liksom ett grymt lopp och en otroligt fin insats liksom grusa allting och så blir det tredje sist, vilket hände ju då i Spencer Piggets fall den här gången. Så jag tycker det är en bra stjärna att sätta, tycker jag.
Fast ja, det är svårt att komma runt Scott Dixon ändå liksom. För han är ju bland de bästa racerförarna alla kategorier någonsin.
Ja.
Liksom vi kan ju säga det om igen, det gör det inte mindre sant. Han bara är så ohyggligt bra. Han är 39 år gammal nu. Eller är han 38 fortfarande bara. Han har varit med nästan 20 år.
Är han 81 alltså? Är han född 81? Eller är han 80?
Han fyller 40.
Han är född om 80. Ett par veckor. 22 juli 1980.
Jag är 81, vet du, så han är alltså, jag har ju känt, herregud vilken dum uppfattning om sig själv. Man tänker liksom, ja men han är ju äldre. Ja, han är väldigt erfaren. Ja, nej, men han är ju som lite så här fadersgestalt, fast jag har en väldigt bra farsa som jag har. Men man känner liksom så här, så är han ett år äldre än vad jag.
Ja, herregud.
Man blir sliten i racebilen, så är det.
Ja. Nej, men jag tänker inte, det är alldeles så här positiv så här. Man kan ju vara liksom, ja. Man kan ju så här, se gammal ut för att man är sleten, men så kan man ju också vara, liksom, vara väldigt mogen eller väldigt så här självklar i sin gestalt, och det tycker jag Scott är. Jag vill vara kompis med Scott Dixon, känner jag. har 6 degrees of separation kallar man ju det för, liksom, kan man komma åt någon liksom? Men det är ju ganska lätt, vi har ju kontakt med Marcus och Felix, eller gud. Mm. Vi måste få hit Scott till podden.
Ja,
det är klart. Och så med lite förhoppning att vi kanske kan bli vänner på riktigt.
Ja.
Det får bli målet.
Det finns något visst, tycker jag, med australiensiska toppförare. Jag har ju Toby Price som är en av mina favoriter inom Dakar. Det, när man kommer till den nivån och sen Toby Price då levererar en hockeyfrilla med en jargong som är bara otroligt skön, och det tror jag Scott Dixon har någon samma aura kring sig, och det talar ju bara för hur många, jag tror han har 115 podium om jag minns rätt, och när man har så många podium då har man den erfarenheten och har bara det lugnet i sig på race, och det tycker jag är superkul med IndyCar, att det är så mycket en senioritet talar och erfarenhet talar, och det är som vi var inne på lite tidigare. Man vet när man ska pusha och när man vet när man ska ta det lugnt. Lite tempoväxling liksom. Och det är superkul att se han leverera på erfarenhet.
Det här var Dixons 48:e seger i karriären. Han har kört 323 lopp sedan han debuterade år 2001. Han har tagit 114 podium. Men ändå, väl liksom mer än var tredje lopp på podium. Det senaste året han inte vann ett lopp var 2004. Ja, jag tror att är mästerskapet avgjort.
Han har ju satt ner foten i alla fall, kan man ju säga.
Ja.
För att uttrycka det milt. Men tar vi en sån som alltså Joseph Newgarden, tycker jag har ju, det är väl Scott och Joseph som har den typen av förmåga att alltid blanda sig in i toppen på något sätt. För ser du Newgardens helg, så han var ju så nära att trilla ur i Q1, lyckades ha sig vidare med sista på sista plats, och sen så var han väl på gränsen i Q2 också, han lyckas ändå ta sig till Q3, eller minns jag fel nu?
Han kom till Q3, men sen så bromsade han på sig på sitt enda enda riktiga varv. Så det blev ju en sjätte plats då på kvalet.
Ja. Men likväl så är han ju då i topp 6 där igen. Och så hade han ju lite, som Penske hade ju inte superfart den här helgen. Men likväl så blir killen sjua. Liksom. Mm. Och den här otroligt högsta och lägsta nivån är ju någonting som jag tycker Newgarden och Scott Dixon delar. Sen kan man ta som Simon Pagenaud nu då, som ligger tvåa i totalen, va? Han var ju ingenstans rent fartmässigt under första halvan, och likväl så blir han ju också trea då.
Ja.
Mm. Så att jag tror det är ingen slump att de här som är i toppen ofta är i toppen. Men sen så någonting som jag, nu var det Colton Hurta, det blev ju fyra då. Men för övrigt så tycker jag har inte blivit så imponerad av Andretti överhuvudtaget. Och vi har ju varit lite inne på det på den tidigare, att är de för många bilar? För nu var de ju 6 bilar, inklusive med Hinchcliffs bil i helgen här nu. Och tar vi en sån som Marco Andretti, så var han ju, tyckte han visade lite fart i Texas, men nu var han ju, hade ett otroligt problematiskt race liksom. Det kändes som att det var ju 2019 års takter som fortfarande satt i. Frågan är de för många, eller vad är det som händer med Andretti?
Ja, de har underpresterat, för Rossi har ju inte varit någonstans, kallade 11 och bröt halvvägs in i loppet. Marco, han skrev på sociala medier att han blev tillpetad och körde med en krabbande bil halva loppet. Så hans bil var inte helt frisk. Hurta, han var ju där, men han verkar inte se ut att hota framåt någonting under loppet. James Hinchcliffe var väldigt osynlig. Zach Veach kunde inte bygga på det fina resultatet i Texas, var också rätt osynlig. Och Ryan Hunter-Reay, jaha, han kom på 13:e plats. Jaha, ja. Ja. Det ser mörkt ut för Andretti stallet alltså.
Jag tror det kan vara för mycket folk. Jag vet inte historiken, men det är väl ändå vanligt att vara så många bilar i ett stall.
Ja, det är bara för att att de kan liksom. Och Michael Andretti är liksom trevlig kille. Han vill ju vara lojal mot så många som möjligt och vill bjuda in så många som möjligt, tror jag också. Så det är lite så det har blivit, att de är 6 bilar. Men det är en fråga som man aldrig kan få svar på. Är de för många? Hellre att det är för många bilar i Indycar än för få bilar. Så det vore tråkigt om de här bilarna skulle försvinna, vilket inte är särskilt sannolikt i alla fall. Resultaten är inte jättefina.
Andretti är ju en institution inom amerikansk racing, och så kommer det nog fortsätta vara. Ska det bli intressant här nu, apropå det här med att är de för många bilar, de är 6 bilar. Nu är ju inte Hinchcliffe med på Road America nu till helgen. Kanske blir en bra segue här nu och bara prata om nästa race kanske. Det gör vi.
Ja. Snyggt.
Vad har vi på Road America, Jakob?
Vi har 2 lopp att köra. Vi kan gå igenom tiderna först. Träning 1, 11.30 Eastern Standard Time, det vill säga 17.30 svensk tid på lördag. Och sen kvalet 14.30 lokal tid, 20.30 svensk tid. Loppet väldigt sent på eftermiddagen. Klockan 5 lokal tid startar loppet. Det blir klockan 11 svensk tid. Och sen gör vi om det på söndag. Kvalet går då 10 på morgonen amerikansk tid, 16.00 alltså i Sverige. Och loppet börjar 2,5 timme senare, alltså 12.30 lokal tid, 18.30 svensk tid. Ett litet mysterium, det är att jag vet inte hur långa loppen blir. Jag har försökt gräva som tusan om det här. Förra året i alla fall, när vi bara körde ett lopp på Road America, så körde vi 55 varv, vilket blir det absolut längsta roadcourse-loppet på kalendern. Vi snackar 360 kilometer, vilket är ju betydligt längre än ett Formel 1-lopp till exempel. Så jag skulle inte vara överraskad om man faktiskt kortar ner loppet med kanske 5-10 varv, bara för att förarna ska kunna orka mer, för det kommer ju verka bli väldigt varmt i helgen igen. Men Road America i sig, det är en gammal klassisk bana, byggdes 1955. Det första Indycar-loppet kördes först 1982. Då vann Hector Ibáñez, mexikansk förare. En skrällseger, jag tror det var enda varvet han någonsin ledde i Indycar-karriären var han vann här då. Ibáñez, som för övrigt körde lite Formel 1 också på slutet av 70-talet, början av 80-talet. Varvrekordet har stått sedan år 2000. Då körde Dario Franchitti på 1:39,57. Och varför det varvet har stått i 20 år beror på att då körde man ju de här monsterbilarna i kartserien med 1000 hästkrafter och specialbyggda chassin och jättemycket downforce. Så att jag tror inte att man kommer komma i närheten av Dario Franchittis då, 1:39,57.
Ja, tidigare vinnare bland de aktiva har vi Sebastian Bourdais och så har vi Will Power, Scott Dixon, Joseph Newgarden, Alexander Rossi. Så att det är ju gott om tidigare vinnare i årets startfält också. Hur gick det förra året där? För vi hade ju Colton Herta på pole där. Det var ju otroligt imponerande. Mm. Men det var Alexander Rossi som vann då.
Uppvisning av Rossi förra året. Han tog ut starten. Totalt dominerade. Han var ju med nästan 30 sekunder till slut för Will Power. Så det är den sortens form man nästan önskar att Andretti-stallet ska nå här igen. Och nu ifall de kan bygga på det de gjorde här förra året, då kan de ju ta dubbelt upp när det är två lopp som ska köras. Men Herta, kommer jag ihåg, tog kvalet, men de hade ju lite problem med mycket däckslitage, så han halkade runt och slutade sen åtta. För svenskarnas del, Marcus, kommer jag ihåg, sladdade av banan i början av loppet, men kunde sen klättra sig upp till en 13:e plats. Och Felix kvalade ett av hans sämre kval, 18:e, men klättrade stabilt, körde en väldigt snygg tävling och slutade sexa i mål. Jag kommer inte ihåg så mycket annars av det loppet. Gör ni det?
Nej, bara besvikelsen för Marcus prestation med det. Mm. Jag såg någonstans, eller såg att den var utan gul flagg. Så det var lite roligt i alla fall i fjol. Och jag hoppas att man kan få liknande i år.
Ja, det var väldigt bra tempo på det här loppet då. Eftersom Road America är längsta banan på kalendern och längsta loppet på kalendern. Men det är alltid skönt när loppen har en så här bra rytm. Loppet gick på 1:39, vilken perfekt tid om man ska säga det så. Det är inte för långt, men inte för kort heller. Men så är Road America också en sån bana som den är inte särskilt trång. Gott om avåkningszoner som någon råkar sladda av lite, så finns ju alltid chansen att de lyckas ta sig upp på banan igen, så som hände med Marcus då förra året. Så ja, jag hoppas också på att vi slipper gul flagg eller krascher den här gången med.
Är det några särskilda förarinhopp i till racet i helgen?
Nej, inte den här gången. Ingen Spencer Piggott, ingen Tage Karam, ingen James Hinchcliffe. Dalton Kellett kör i Foyts nummer 14 igen. Och Chilton i Carlin-bilen. Connor Daly kvar i Carpenter-bilen. Så det blir ett lite mindre fält på 23 bilar. Kan säga också att kvalet kommer nog bli ganska viktigt. I och med att det är en bana där det inte blir så många gulflaggor på historiskt sett. På de 29 loppen som man har kört sedan 1982 så har 27 segrare kvalat 9 eller bättre. Ingen segrare har startat sämre än 13:e någon gång. Alex Tagliani vann 2004 från 13:e plats. 10 segrare har startat från pole position. Så ungefär var tredje lopp vinns från pole position här. Kan vara bra att ha i minnet. Även om det är en bana som man kan köra om på ganska lätt, så kvalet kommer bli särskilt viktigt, tror jag.
Ska vi åka på killgissa också vem som vinner?
Mm. Martin, gissa, du är gäst, så vill du börja?
Oj. Jag har svårt att se någon annan än topp 5 knipa den här. Jag blir starkt förvånad om Dixon tar den, även fast han har självförtroendet uppe. Men Newgarden har lite revanschlystenhet. Alltså sätter man en sjua det här loppet i helgen, så vill man faktiskt visa vad man går för. Så jag lutar åt att sätta Newgarden där uppe.
Mm. Kör du då Jakob här nu?
Ja, men vem har inte revanschlusta om Felix Rosenqvist då?
Med tanke... Bra fråga.
Han var ju riktigt vass här förra året. Tog sig upp 12 platser, vilket var flest av alla då. Jag tror en bana som passar honom. Rätt old school. Skumpig, gammal asfalt. Det går undan. Han gillar ju, om jag förstått det rätt, bilar med mycket downforce. Så det här är en bana med många snabba kurvor som kräver en bil som fungerar bra med mycket downforce. Så jag vill säga Felix. Alltså jag gör det ändå.
Okej. Okay. Så Martin, du tippar Josef Newgarden för att hans revanschlusta. Och så tippar Jakob Felix för hans revanschlusta. Då tippar jag Will Power för hans revanschlusta.
Fair enough.
Han kvalade ju... Som sagt, han är ju stark kvalare, Will Power, och i och med att det är en nyckel, det är bra att starta högt upp här. Nu kvalade han trea förra året, Will, och så, men lyckas han liksom kvala på samma plats eller kanske till och med rent av på pole position, så tror jag att han kommer att vara svårhotad till helgen. Så att jag tippar Will Power där. Sen är det ju två lopp då, men vi kan se om vi kanske kan pricka en var här nu då. Så vi får väl se, då är det spännande i alla fall.
Det blir intressant, eftersom han tog andra placeringen i fjol, så kan du, han verkar gilla den banan med Will Power.
Vi skulle också vilja pusha lite för våra sociala mediekanaler också, för att det är inte bara så att man där kan komma i kontakt med oss, utan det är också faktiskt ett ypperligt... ypperliga medier för att liksom hänga med i de senaste nyheterna inom IndyCar.
Mm. Följ oss då på Twitter, Facebook, Instagram. Vi delar med oss av våra tankar och lite annat där. På Facebook kör vi också veckans klassiker. Bara vi tipsar om ett gammalt lopp som kan vara värt att ladda upp inför helgen. Vi tar något relevant från Road America den här gången, kan jag tänka mig. Och sen på Instagram så försöker vi också hålla er up to date med vad som händer i IndyCar-världen.
Mm. Och så nu har vi också en alldeles egen webbredaktör, Webblasse, på Facebook där, som ser till att pusha för de hetaste nyheterna från IndyCar och teamen och förarna och så. Så att, som sagt, ytterligare ett incitament, det är att följa oss på Facebook. Det är liksom att där, nu kommer ni få ett nyhetsflöde mer kontinuerligt där också. Tycker vi ska ju. Martin, vad har du för planer inför helgen?
Inför helgen så blir det lite att bygga på mitt rallytorn till min hoj som jag håller på att öva upp mig inför långsiktiga målet, drömmen att köra Paris-Dakar någon gång i livet.
Vänta nu. Du kan ju inte i en presentation av dig själv säga att du jobbar med IT- och sen att du har en liksom, fan-communities på nätet. Och sen glömma att du har målet att köra Paris-Dakar.
Du får dåligt.
Vänta lite, du tar en paus. Nu fortsätt nu. Berätta.
Ja. Nej, men jag älskar motorsport. Och man måste inse att man på något sätt har missat, vad ska man säga, juniorprogrammen för fyrhjuliga sporter. Så jag tänkte erkänna för mig själv att... det är bara att börja sätta stegen som... Ja, ta de stegen som behövs och som man kan göra och sikta på den stora utmaningen Dakar-rallyt inom någonstans mellan 5-10 år. För att det går ju superbra att köra ett sånt rally även fast man är runt 40-45. Så det ska gå bra. Så att, just nu håller jag på och... bygga om min KTM 990 för att köra ett rally i Sverige i augusti. Och sen är det lite årsbanor hit och dit. Och sen är det, sikta mot stjärna. Men sen så i alla fall ett internationellt rally ska köras innan man dör, om man säger så.
Bra helgplan.
Coolt. Bra helgplan, ja. Ja, det... men har du kört motorcykel, motocross i många år?
Jag har kört lite cross som ung, men går inte via enduro-spåret som de flesta gör, utan jag vill gå rakt på alltså rally raid eller med roadbook-navigering. Så att ha en pappersrulle på styret och navigera med navigation då själv ute på rally raid. Så lite annan sport som en enduro-cross då, även fast det är två hjul etc. Så det är... Jag går rakt på roadbooken och det tycker jag utmanar mig på ett roligt sätt.
Spännande. Jag intervjuade Anisil för många år sedan. Har du någon kontakt med henne? För hon har gjort den resan som du planerar att göra.
Ja, jag har träffat henne ganska många gånger. Eller ja, ett par gånger. Bland annat körde ner hennes rallyhoj till Elmia-mässan i vintras. Så den var på utställning där. Så att, nej, men hon är supertrevlig. Vi har haft lite kontakt fram och tillbaka. Sen så har jag kontakt med en legend som heter Olle Olsson. Så var första svensken som körde Dakar 97-98, om jag minns de åren rätt. Han var första svensken som körde på motorcykel. Så ta rygg och lär mig av rallyvärlden, alltså tvåhjuliga rallyvärlden, så mycket som möjligt just.
Coolt! Mm. Hur ska man toppa det här då, Jakob? Jag hade bara tänkt att jag ska skruva lite hyllor här i nya huset och så ska jag titta på IndyCar på lördag. Men man kanske skulle hitta på någon sån här Dakar-grej också som låter... Jag vet inte. Kanske inte sent.
Ja,
jag är lite dark side.
Jag hade väl tänkt att dricka öl i soffan. Så var aktiv liksom. Nej, det blir att jag har bjudit över farsan och hoppas att han kommer och kolla på IndyCar-loppen med mig nu. Vi har varit på olika ort under säsongsupptakten. Men det är lite en tradition av oss att försöka kolla på så mycket Formel 1 och IndyCar tillsammans. Så det ser jag fram emot att göra i helgen.
Mm.
Samma här.
Det är härligt, härligt. Då tackar vi för den här veckan och så hörs vi nästa vecka igen. Tack Martin och tack Jakob.
Tack hörni.
Stort tack för att jag får med. Tack så mycket. Another one know where my easy rider gone. She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.